En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 201 med nytt intro. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Jag tror du skulle fortsätta där med gamla inventarier.
Ja. Ja, hade vi haft tid att ta om så hade jag gjort det. Men det har jag inte. Det är så mycket som ska avhandlas idag. Det är ju nämligen som så, om man tittar några timmar bakåt, så strax före klockan 9 på torsdagskvällen stod det klart att Malmö FF hade vunnit grupp B i Europa League. Att man hade gjort det genom att besegra FC Köpenhamn på bortaplan. Föreningens övergripande mål att bli Skandinaviens bästa lag och Skandinaviens största klubb hade ju på något sätt liksom manifesterats i en UEFA-tabell, kan man säga.
Även i deras sidningstabell, kan
jag säga. Ja, det också. Att man besegrade det FCK som så många MFF-supportrar avskyr och föraktar gjorde inte saken sämre, gissar jag. 14 timmar senare på en presskonferens på stadion så meddelas att mannen som ändå lyfte MFF över den här sista pucken lämnar med omedelbar verkan. Ove Rössler är inte längre tränare i Malmö FF. Varför det, Max?
Han är kass. Det här är ju en ganska komplex fråga säkert, och det var väl en liten del eller en del av sanningen vi fick på presskonferensen när både Ove Rössler och Daniel Andersson bekräftade att man var till viss del oenig om hur föreningen skulle gå vidare. Men jag tror att det finns mer än, alltså man vill ju inte gå in på detaljer, och det är naturligtvis att ingen ska skadas av det här. Och jag tror också att det här som ändå det har surrats mycket om kring ledarskap, kring hur man har behandlat yngre spelare, eller Rössler har behandlat yngre spelare. Delvis kanske också hur man rent spelmässigt då har utvecklat sitt offensiva spel, om vi ska gå ner på sådana detaljer. Att det finns sådana saker med i bilden, och att det är nog inte hela sanningen, tror jag, att Ove Rösslers mage sa att han skulle sluta. Det finns nog en påverkan från andra hållet också, och då är det ju ganska naturligt att man, har vi väl lärt oss även från företagsvärlden, att man ser till att den som går, om man skiljs i samförstånd, så ska man ju se till att den som går har ett bra, inte bara sportsligt rekord utan ett bra CV med sig också, med goda omdömen. Och det kan ju då framstå mer som att det var helt och hållet han själv som sa upp sig, vilket man trots allt kan undra lite över.
Fredrik, MFFs sportchef Daniel Andersson sa på den här presskonferensen bland annat att det handlar om ett par mindre saker och vissa oenigheter. Så små kan sakerna kan
om de skulle vara så som man säger, som man uttryckte det, så skulle man kunna tänka sig att man kanske skulle kunna lösa dem genom terapisamtal och medling liksom. Men så små kan det nog inte vara. Det handlar väl framförallt om att, alltså jag tror egentligen att det, man kan inte säga att det har varit planen hela tiden, men någonstans har det nog legat i bakhuvudet hela tiden att Ove Rössler, och tittar man på hans tränargärning överlag, så handlar det mycket om stötinsatser. Att få en grupp att prestera väldigt, väldigt högt under en begränsad tidsperiod. Och han är väl egentligen, har väl kanske inte varit så intresserad av den här utvecklingsprocessen. Och det har vi ju varit inne i podden på tidigare. Har Ove Rössler en vision av vad Malmö FF ska vara om 5 år? Tveksamt liksom. Och just den visionären har ju inte varit vad klubben har behövt egentligen förrän nu, kanske under sommaren, hösten så där man...
Klubben måste ju ha varit medveten om detta i rekryteringen.
Ja, men alltså, det var ju en doktor Östler. Jag minns mycket väl när Östler presenterades att Daniel Andersson tydligt markerade att man hade tagit honom för att han var bra på att skapa snabba resultat. Så det är säkert en avgörande faktor. Sen finns det ju, återkommer ju återigen det här samtalet mellan honom och MFFs ordförande Anders Paulsson i Tel Aviv. Rösler refererade till det igen. Och
alltså det känns som ett samtal som det kommer göras dramatisering av om ett par år.
Jag skulle vilja höra det. Nej, men Paulsson har ju pratat om att han vill att MFF ska bli ett nytt Ajax eller Alkmaar. Och Rösler tog faktiskt upp det på presskonferensen också, att i princip att vad som, man kunde väl tyda det som att det krävs mycket mer om man ska nå dit. Och att MFF inte var beredd att ställa upp på det. Det kan handla om resurser, spelarrekryteringar, faciliteter, allting.
Det är ganska, det var väl egentligen det mest, just det citatet var väl det mest spännande på presskonferensen. Och det känns ju som en känga mot MFF. Jag kan inte komma riktigt på vilket sätt. Bara, för man vet ju inte mer än så. Liksom.
Samtidigt tror jag att Rösler är ganska väl medveten om att MFF har en annan ekonomisk situation så att säga. Men någonstans tror jag det här med ledarskap krockar här också. Va? Att om han drivit på i en viss riktning och kanske, alltså har han varit tuff i omklädningsrummet, så kanske han har varit tuff mot styrelse och övriga ledare också, det vet man inte.
Men sen är ju också själva, allting som leder upp det här är ganska intressant. Ove Rösler har ju den senaste perioden blivit ganska mycket på presskonferenser och så, och upplever mer och mer som att han mer predikar än konverserar.
Han har förändrats under hösten.
Ja, och den senaste tiden har han ju verkligen sålt in sitt budskap så att säga. Det har ju varit några intervjuer där han har pratat nu om framtiden och där han liksom har framstått lite visionär för klubben och sådär, och hur ska vi göra nästa säsong och sådär, och nu liksom så lägger han upp det på den här sista presskonferensen då som att nej, vi kan inte komma överens. Det är lite så, klubben köper inte mina visioner. Alltså går jag vidare, och då framstår man som principfast. Så att han är ju taktiskt ur den synvinkeln till liksom på sitt CV så att säga, det han sätter den nästa klubb.
Och där tror jag man har, det handlar ju om att dela med siffror och pengar och sånt här. Alltså man har ju gjort en överenskommelse om man ska hantera det här naturligtvis. Vi får lär ju aldrig få veta hela sanningen, så är det nu.
Nej, det hade ju varit trevligt eller intressant. Men så man får också leva med att det blir spekulationer efter den här typen av nyheter, eftersom de inblandade inte vill berätta mer om vad de gör.
Sen vill jag betona att det är inte så att jag misstänkliggör vad Rösler faktiskt sa på presskonferensen, för jag tror definitivt att detta är åtminstone som sagt en del av kärnan. Och kan också säga, eftersom jag har pratat väldigt mycket om honom genom de här 1,5 åren, att han har uppträtt oerhört professionellt och ödmjukt och öppet, och faktiskt inte minst mot Sydsvenskan varit väldigt välvillig, så att vi har kunnat nå honom i situationer där kanske inte alla har kunnat nå honom.
Och man har ju märkt att det är ett proffs liksom, som har erfarenhet av medieklimatet i både Tyskland och England, och som spelare på hög nivå förstås, likväl som tränare. Så att, alltså, han sitter rätt cool trots att det stormar så att säga. Även om man märker att han är mer irriterad vissa gånger än andra gånger.
Ska man ge en bild så också, från idag så skulle inte vilja säga att han var rörd, men han var berörd. Det märkte man. Det var inte helt ojobbigt att sitta där för honom.
Fick du känslan av att han har liksom fått en starkare koppling till Malmö och Malmö FF än vad han hade räknat med?
Det visar han inte så mycket. Jag tror att till viss del har han fått det. Jag tror att, inte minst till supportrarna, stämningen och allting runt omkring, tror jag liksom, det har nog vad ska man säga? Ja, det har nog gjort ett rätt starkt intryck på honom. Och det finns ju en sak som faktiskt skulle kunna tala för att han verkligen trodde på att han skulle fortsätta här, och det var ju att han sålde sitt hus i Manchester i somras och flyttade så att säga hit, mer eller mindre på riktigt om jag förstod det hela rätt. Men det är som sagt, det är väldigt svårt att tolka, för att
det finns ju andra hus att köpa.
Det finns andra hus att köpa på andra ställen. Man ska ju komma ihåg att han, han har ju en dröm om att träna, vara tränare i England också, eller i Tyskland också. Och det som händer nu, för vi har ställt den frågan konkret, är ju att han från den 1 januari är helt entledigad, eller rätt sagt från den 2 januari om vi ska vara PT, att han kan ta vilket jobb han vill. Han tittade på Daniel Andersson och Daniel likade. Så att det är ju ett gynnsamt läge för en doktor Rössler att kanske både i England och Tyskland finns det ju krisande lag som säkert skulle vara intresserade.
Ska vi bara lite snabbt placera honom i en ny klubb? Bara för skojs skull här ska jag...
Hammarby.
Ja, det hade varit något. Nej, men vi tittar lite snabbt. Det är lite synd att Hertha Berlin då, de skaffade ju Klinsmann där nyligen och krisar ju lite grann. Men ja, Köln, 8 poäng på 14 omgångar. Där kan man se Uwe Rösle, va?
Ja. Mm. Vad säger ni om
Werder Bremen kanske?
Jag tänkte exakt, Werder Bremen i mars när de har gått, fortsatt gå dåligt, ligger och balanserar på strecket, tar in Rösler som ringer sin gode vän Marcus Rosenberg och säger: du, skulle du inte klia dig inte lite? Vi har inga anfallare.
Precis, precis.
Mm. Ja. Och Frank Baumann säger: javål.
Sen finns ju Dynamo Dresden också, en slumrande jätte. Eller slumrat väldigt länge i någon slags djupsömn. Men nu är i alla fall i Schweiz. Ja, och han har ju kopplingar till stan.
I England räcker det väl att de ligger och förlorar 2 matcher i rad. Så är väl precis alla lag aktuella.
Han kopplades ju ihop med Stoke. Nu har jag faktiskt inte uppdaterat mig på tränarcirkus. De hade ju en interimlösning.
Ja, de har väl gått lite bättre tror jag. Men det är fortfarande... Det finns utrymme för förbättring.
Exakt, exakt.
Men sen, alltså, ska man prata sen om det sportliga så är det ju... ibland tycker jag nästan den är underskattad, den resa han har gjort med laget, alltså rent resultatmässigt.
Vi kan ta, jag har lite siffror alltså, vi kan bara, alltså, i MFF så, eller MFF under Rössler har alltså spelat 78 matcher, 30 av dem i Europaspel, vilket är helt
galet,
sanslöst. Mm. Det är många, många kvalmatcher på väg och playoffmatcher, men ändå.
Men när man säger det så förstår man liksom.
Ja. 47 vinster, 22 oavgjorda, 9 förluster.
Det är bara tävlingsmatcher du räknar.
Ja, 2,09. Eller det här är enligt Transfermarkt, så jag tror inte ens att kuppen är med.
Ja, kuppen ska vara med.
Ja. 2,09 poäng per match. Snittmålskillnaden, eller snittresultatet per match, är 1,91 mot 0,68. Hade ett SM-guld för MFF 2019 ändrat på förutsättningarna? Tror ni?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej, jag tror inte det heller, eftersom vi har ju haft känslan av att någonting har varit på väg att hända längre än så.
Det hade väl egentligen mest ändrat förutsättningarna för Rössler, att han hade blivit än lite attraktivare på marknaden. För om det är någonting när man ska knyta sig till honom, så är det ju att han inte har vunnit en titel. Det är väl framförallt det liksom. Men för MFF still, det kan inte... Alltså 25 minuter... i sista matchen på säsongen kan inte avgöra en tränarfråga egentligen. Det tycker jag nog inte.
Nej, jag tror inte det heller.
Eller gör det så då har man ju då är det ju något fel på andra poster i klubben, känns det som.
Men det är det jag menar, jag tycker det är ett fenomenalt resultat rent, alltså att gå vidare i Europa League, till Europa League 2 gånger, gå vidare från Europa League 2 gånger och vara 2 i 3 i Allsvenskan. Alltså ibland blir kraven orimliga. Och så enkelt är det inte att vinna Allsvenskan heller. Och det handlar ju till slutändan om ett mål. Och egentligen den insatsen som MFF gjorde förra hösten var ju egentligen ändå bättre. Utifrån det bottenlösa träsk som man hade hamnat i.
Att döma av reaktionerna i Sydsvenskans live-rapportering under presskonferensen i förmiddag, så är det ju många som vill utkräva ansvar från klubbledningen. Framförallt då sportchef Daniel Andersson och ordförande Anders Paulsson. Vad har de för del i detta?
Jag tänker så här, vad det gäller Anders Paulsson så vet vi ju inte. Det är fortfarande det här samtalet i Tel Aviv. Jag har inte haft möjlighet att prata med honom idag. Så det är väldigt, väldigt svårt att säga vad hans roll är. Vad det gäller Daniel Andersson tycker jag att han har ett större ansvar för rekryteringen av Allan Kuhn och Magnus Persson. För de var väldigt märkliga från början utifrån sett. Det var liksom en dansk andra tränare som med väldigt ringa erfarenhet, rätt högt upp i ålder. Och sen då Magnus Persson som inte har något starkt record. Och är en väldigt speciell tränartyp, väldigt fotbollskunnigt teoretiskt. Så där tycker jag det var mer att klaga, eller vad ska man säga, ställa till ansvar för.
men man kan säga, det känns som att Daniel Andersson har, nu har han en tränare kvar i sig så att säga. Den måste sitta nu liksom.
Ja, det, nu måste de ju hitta en långsiktig lösning. Därför att det var ju det vi sa redan när Magnus Persson kom. Sen kraschlandar hela den satsningen. Och i det läget Malmö FF var i förra sommaren så kunde man ju inte prata om långsiktighet. Det handlade ju verkligen om att renovera och rädda en katastrof.
Ja, och den situationen var ju också Daniel Anderssons till stor del. Magnus Persson har fått mycket skit för den. Visst, det saknades kanske det här gedigna, lite tuffare ledarskapet under våren, att någon verkligen, att han som tränare verkligen visade vägen då. Men vi ska ju minnas den strategin som sattes in för 2018. Den var ju Daniel Andersson arkitekt till det här med att de här unga skulle slussas in och truppen skulle vara lite tunnare. Ja. Magnus Persson fick ju någonstans, ja, han blev ju offrad av, delvis på grund av det.
Sen när man pratar just om unga spelare, så när man pratar om Rössler och det, så ska man komma ihåg, jag tror inte att MFF hade förväntat sig att han skulle ge jättemycket mer matchchanser, men det kändes väl som att många ungdomar liksom mer eller mindre nästan nonchalerades under året. Och den som försvann väldigt snabbt var ju faktiskt Adi Nalic, som sen gjorde succé. Och jag vet inte riktigt hur de turerna gick där och vad som var Rösslers roll och vad Adi Nalic ville själv.
Hans resa blir ju intressantare över vintern, komma från bottenstrid med AFC till 16-delsfinal i Europa League. Det vill se en förändring.
Apropå det, hur är det med spelare? Får de lägga till spelare i truppen nu?
Tre, om du inte har ändrat reglerna så är det tre spelare de får lägga till. Ja. Och det ska man komma ihåg, att det där kan ju vara lite jobbigt nu. Det är ju tur att de inte har så mycket utgående kontrakt nu. För att du har ju redan, kan ju redan räkna bort Rosenberg. Så du har ju redan en att ersätta där. Sen vet jag faktiskt inte hur det är med Adi Nalic, eftersom han har varit utlånad. Men jag tror inte UEFA tar hänsyn till det, utan jag tror han räknas som ny spelare i Malmö FF.
Vi återkommer till Europa League-spelet om en liten stund.
Just den aspekten har jag inte tänkt på. Det är nästa sån här spännande rysar under vintern.
Fredrik, du skrev ju i en krönika som var i papperstidningen idag och publicerades på sydsvenskan.se under förmiddagen så här, att har detta årtionde lärt oss något är det att MFFs kontinuitet inte sitter på tränarposten. Utveckla.
Jag borde kanske lagt till, inte nödvändigtvis sitter på tränarposten. Nej, men MFF har ju betat av 7 stycken tränare under det här decenniet och tagit kliv i rätt riktning med vissa snedsteg egentligen hela tiden. Även om man kan tycka att Kohn var en felrekrytering, så spelet utvecklades och klubben lärde sig av eventuella misstag. Alltså, det känns som att det man tappade på tränarsidan, där växte man på ledarsidan så att säga. Så att det liksom, jämför man med FF nu med man med FF 2015, det finns ju liksom många andra aspekter än just den, att man vann SM-guld eller inte liksom, som gör skillnaden där. Men med det sagt så behöver det ju inte betyda att man kan strunta i tränarposten, att den är oviktig. Men att liksom ha olika tränare som har kommit med olika influenser har ju lyft klubben. Det går inte att neka till. Jag menar, Roland Nilsson satte ett grundspel, Rickard Norling vidareutvecklade det, och sen Åge Hareide gjorde det mer liksom rakt och direkt. Alltså bara på de tränarna har ju hänt jättemycket.
Det var ju en del av den här presskonferensen som vi kliade oss i huvudet. För det blir ju så här nu när inte allting är rakt och tydligt, att man övertolkar allting. Och vi var ju rätt så rörande överens om att det var ett faktum att Daniel Andersson inte sa rakt av nej till tränarpost, utan hänvisade till att det var mer en styrelsefråga. Och då kan man börja fundera över om det är så. Att det, för jag tror att MFF är mycket längre fram än vad de säger i hur de ska ha det. Om det kan handla om att han ska bli någon form av manager och ha en assisterande sportchef.
Det har ju kommit också uppgifter om att MFF är intresserad av Mjällbys Milojevic. Och även Jeffrey Åbin tror jag har nämnts. Det här är alltså väldigt lösa rykten som man egentligen ska återge utan mer kött på benen. Men alltså, det lär finnas en plan. Så långt kan man komma.
Men även om det finns en plan så är det ju inte osannolikt att Daniel Andersson behöver göra någon insats här. Det är ju ändå det är 20 och 27 februari som 16-delarna spelas.
Ja, han kan ju inte rima sig själv ett tag.
Nej, men det är ju inte osannolikt att han kommer att behöva planen under alla omständigheter, eftersom hela tränarstaben har ju försvunnit. Vi ska komma ihåg att även Rob Kelly går ju med Rössler. och sedan tidigare har Andreas Geos som försvunnit. Så att det finns just nu bara en målvaktstränare i form av Jonny Fjäll.
Och Jens Fjällström.
Nej, inte så bara.
Borta. Och, ja, och Per Herbertsson gjorde sin läkaren gjorde sin sista match igår.
Ja, Jens, det var ju tidigare så att säga, men då skulle jag nämna även Olof Persson har ju försvunnit under den här tiden. Vilket också i fallet med Olof och Jens pekar ju, de har ju inte sagt någonting rakt ut, men det har ju handlat om ledarskapsgrejer där också. Då kändes ju att de inte fick ta de roller de ville under Rösler. Vågar jag tolka det så?
Men om man då blickar framåt här så då vill jag citera en passage ur en krönika av Max Wiman istället. När det handlar om fortsättningen. Det här handlar inte bara om Ove Röslers magkänsla, det handlar om MFFs självkänsla. Vad menar du då?
En bra fråga. Nej, men de måste ju veta vart de vill och vad de vill vara på något sätt. Det har ju varit ytterligheter nu från Allan Kuhn, mjukismysfarbron, till då den väldigt hårda Rösler. Du hade ju Hareda i drinnan, då taktikern Magnus Persson. Man måste ju hitta rätt ledartyp för det man vill vara på något sätt. Och det verkar ju inte riktigt som man har nått fram där. Mer än då närmast med Hareda kanske, om vi ska ta de här senaste tränarna. Men där var det ju också lite fnor på hösten när det inte riktigt flöt.
Så hur långt, om man tittar bakåt, vad är det för, alltså, vilken tränarsituation tror du att man liksom längtar efter att hitta tillbaka till?
Men jag undrar, alltså om vi ska titta i närtid så är det väl ändå Hareide kanske. Där det är liksom ändå, säg åtminstone det första 1,5 året, att där kände man ju att man hade den tryggheten och det var liksom inga stora konflikter utåt som det var med Norling. Så det är väl den som är närmast, tycker jag.
Du nickar i medhåll, Fredrik. Ja. Men om vi, som vi var inne på här, så är det ju ändå inte någon blixt från klar himmel detta. Vad är känslan? Hur långt tror ni MFF har kommit?
Alltså så nöjd och glad som Daniel Andersson har sett ut de senaste veckorna så måste han vara långt fram.
Ja, jag skulle gissa att de har något på plats innan nyår. Det tror jag nog.
Ja, jag tror det finns en tydlig plan för detta i någon form. Och att den på något sätt kanske involverar honom själv.
Ja, mer och mer tycker jag pekar på det. Snarare än att det skulle bli Jens Gustafsson. Det är ett intressant namn. Men det känns inte som att det passar riktigt MFF. Och det känns också som att det är en rätt krånglig lösning. Och han får ge upp en managerroll.
Ja, precis. Om man har Rösler kvar på lönelistan och man ska köpa ut Jens Gustafsson från Norrköping. Och...
Nej, det verkar lite tillprasslat. Det man ska komma ihåg är faktiskt att MFF av tradition har tittat åt andra håll än vad vi har gjort. Inte bara på senare. Och att det oftast har varit utomlands. Det är en spännande tanke. Naturligtvis. Men sen är det ju den där...
Vill man ha in den aspekten av en klar och tydlig röst som kan få med sig både unga men framförallt i det här fallet då de äldre etablerade spelarna som har sett och hört och varit med om mycket, då är det ju väldigt ont om svenska alternativ.
Ja, det känns tufft. Jag har ju gjort mig extremt populistisk idag. Jag sa en crazy tanke är ju att göra Daniel Andersson till manager och Marcus Rosenberg till assisterande sportchef. Det tror jag inte att det händer, för jag tror inte att han går rakt in. Men jag tror att det är en väldigt passande roll för honom i framtiden faktiskt.
Ja.
Den tog ni inte.
Ja, det var medvind på den.
Ja, precis.
Ja, jag tror det känns också lite tidigt.
Ja, lite
kanske.
Tidigt. Men det jag lite grann menar med det också är att
framförallt efter man ska spela i Werder Bremen.
Ja, just det. Men vad jag menar lite med detta är att någonstans måste de ju också hitta sina rötter. För de har ju liksom kapat bort alla rötter. Olof Persson, Jens Fjällström och då i viss mån Daniel själv. De har ju inte haft kvar någon. Georgsson kapade de ju inte, men han drog.
Ja, det känns som en naturlig paus där i samtidigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Jag tror inte vi kommer så mycket längre om vi ska vara ärliga.
Då backar vi till torsdagskvällen. Lite mer. För att det känns ju som att tränarpresskonferensen och diskussionen överskuggar i alla fall här under dagen det som MFF ändå gjorde igår. Det vill säga vann sin grupp i Europa League, besegrade efter Köpenhamn på bortaplan. Varför vann MFF den matchen? Om vi börjar där.
Men taktiskt utmanövrerade FC Köpenhamn. Man vann för att man var lite noggrannare och lite bättre, skulle jag säga. FC Köpenhamn känns som att de är ju inne i någon slags, jag ska inte säga att det är en föryngringsprocess, men de behöver ju stöpa om sig. De har haft ganska ordentlig rullians det senaste året och de har verkligen inte hittat rätt spelmässigt. Skador har ju stört också, men jag tycker att de gör en del bra saker, har en del pigga spelare, Rasmus Falk, Victor Fischer framförallt, och de kan kombinera rätt fint på mittfältet, men så fort de tar sig in på sista tredjedelen så händer ingenting, och så här har det sett ut egentligen varje gång jag har sett dem i höst. Och jag vet inte, man kanske inte borde vara så överraskad över det egentligen. Att MFF fick in ett mål var väl, det egentligen kändes det ju som en 0-0 match ganska mycket. Och om man ser Arne Treustassons nick ur ett annat perspektiv än det här från sidan, så är det ju, alltså det är ju nästan inkast den nicken är på väg till.
Jag har sett reprisen en gång. Men faktum är att precis bakom Sottet så står faktiskt Markus Rosenberg.
Ja, men han är offside där, tror
jag. Det känns så roligt. Jag tänkte annars kunde han stört in den.
Ja, det är sant. Han och Rosenberg har ett bra läge dessförinnan också. Men i övrigt är det inte mycket att skriva hem om chansmässigt från den matchen. Men ska man säga någonting, så är det ju det att MFF återigen försvarsmässigt, eller återigen, Dynamo Kiev var ingen försvarsmässigt fantastisk insats. Men de är solida. Väldigt, väldigt solida.
Mönstret går ju också igen väldigt tydligt från förra årets gruppspel. Det är ju hemmamatchen med vinst mot Lugano som är undantaget. Annars är det ju, alltså man börjar med en bortamatch, ja, där man inte är med överhuvudtaget, där man släpper allt initiativ till hemmalaget. Man följer upp det jag tänker på bortaspelet då, man följer upp det med en något bättre bortainsats, men fortfarande alldeles för passivt mot ett på pappret svagare motstånd, för att sen i den tredje bortamatchen ha den taktiska fullträffen.
Ja. Nej, men det är, tycker jag, helt riktigt.
Det är fascinerande att MFF, och inte bara att de har tagit sig vidare två år idag, utan de har gjort det med att förlora första gruppspelsmatchen, att ta sig vidare då, det är inte så, inte så lätt.
Sen två saker, bara kort vad det gäller matchen, så jag tycker att MFF vann rättvist, inte minst det faktum att de hade 7-0 i hörnor i första halvlek. Sen blev det inga hörnor farliga, men det ändå, alltså i en sån här statisk match mellan två lag som tar ut varandra, så är ju ändå att man skapar de situationerna är viktiga. Sen tror jag så här, nu Fredrik är bättre på det här som gammal fotbollsspelare, men jag upplevde det faktiskt som att detta var den tydligaste taktiska förändring Rösler har gjort, och där han faktiskt vågade slå till, för det var i praktiken nästan 4-5-1 den här gången. Claesson gick mycket, mycket längre ner, i alla fall i första halvlek, och Traustason gick ner och hjälpte till på mittfältet väldigt mycket, och då stängde man ju FCK rätt rejält.
Ja, det var inte så mycket till kantspel långa. Söra Rex låg rätt långt ut.
Ja. Men Erik Larsson kom lite i andra halvlek, men innan det så var det ju...
I anfall så tycker jag de låg tre på mitten, eller tre i backlinjen då. Och så har vi Rex och Larsson på varsin kant. Och sen var det AC och Bonke som låg ganska långt ner. Och så framför där då Rakip och Treustason som verkligen som sprang som toka på egentligen allting, och så Rosenberg längst fram som kämpade med vad han kunde liksom.
Ja, men alltså 4-5-1 så menar jag utan boll egentligen.
Ja, precis. Ja, men de var flexibla på det viset och väldigt, väldigt noggranna, så att där, ja, Och FCK inledde väl piggast, men sen så tog ju MFF, man ska inte säga att de tog över matchen, men de hittade ju rätt i passningsspelet och sen, så de släppte ju egentligen inte till någonting. Ndoye har en nick i början, eller ett läge i början.
Han missar,
man kommer
bollen,
inte va? Riktigt fram där. Och sen är det en hörna, eller om det är ett inlägg där de släpper Ndoye som får nicka. Men där är bollen lite för hög, så han kommer inte riktigt till det. Och han får till ett avslut, men det går utanför.
Ja, och tittar man på de här, vad ska vi kalla nästanlägena, så har både AC och Tröstadsson har ett par skott som är helt okej. Okay, som inte, jag tycker, FCK har ens det under matchen nästan.
Nej, precis. Och det liksom hamnar lite i skymundan här, hur oerhört skickligt genomförd matchen var. För att det finns ju någonting som, det är säkert ingen MFF-supporter som håller med, men det är som grumlar insatsen lite grann, eller liksom lägger någon slags, eller sätter den i skuggan lite grann, var ju faktiskt att Lugano tog poäng borta mot Kiel. Det spelade ju inte så stor roll annat än att komma ett eller två, det kan ju förstås ha en stor betydelse, men FCK åkte ju inte ur på grund av detta. Det var ju lite det.
Men det var ju ändå så, alltså, när man säger betydelsen, de är sidade, vilket kommer ha stor betydelse. Det är 10 miljoner extra för gruppsegern. Mm. Och det var ju rätt fascinerande efter matchen. Alltså det var ju inte det scenariot man väntade sig, att MFF-arna firade och oroliga FCK-are står i hörnet och måste avvakta slutet i det Kiev-matchen. För hade Kiev gjort ett möjligt hade väl FCK rykt, om jag inte helt fel på det. Sen tyckte jag från läktaren för oss, jag har sagt i flera sammanhang, så blev det väldigt konstigt eftersom, och jag tror det var för supportarna också, i och med att matchen var så statisk på parken. Så blev det ju att man tittade mer och mer ner på att det faktum, framförallt det från att Lugano tar ledningen.
Ja, det märktes ju på läktarna i andra halvlek att det var liksom återhållsamt nästan, ja. ett tag. Men jag är oerhört svag för ögonblicket när det spelas en match och de lagen kan dra nytta av ett resultat i en annan match. Och när det resultatet börjar sprida sig på läktarna, hur det liksom börjar
bubbla.
Liksom, ja, det bara studsar folk upp. Det är oerhört fascinerande att se det. Det var rätt
extra intressant när båda lagen som spelar, ja, gynnas av det resultatet.
Det var ju exakt den känslan som var uppe i Örebro i allsvenska avslutningen när Norrköping två gånger gjorde till ledningen. Man såg liksom det började poppa i ena hörnan av MFF-klacken och sen spred det sig.
Nej, men väl genomförd match, så kan man väl sammanfatta det. Det var just det som hade varit det intressanta att se, tycker jag, var ju att om nu MFF hade behövt vinna den, hade man vunnit ändå? Det är det som är det intressanta där. Om det nu hade varit att Dynamo Kiev lett med 3-0 i paus, då hade ju förmodligen andra halvlek sett helt annorlunda ut än vad de gjorde. Då kan man ju tänka sig ett FCK som varit lite mer noggrant, så att säga.
I ett perspektiv av det här också, för jag läste det här innan. Om FCK hade, som då har spelat i Europa 13 år av 14 eller vad det är, hade de vunnit gruppen igår, hade de skrivit dansk historia, för det hade varit första gången de hade vunnit ett gruppspel. Och så gör Malmö det istället. Och ska vi fortsätta med siffrorna där då, för kan ju Nell tycka är roligt. Så är det så att MFF klättrade till 66:e plats på FIFAs femårsranking. Och UEFAs, ja. Och FC Köpenhamn rasade från 29:e till 43:e. Så att det var ju liksom ett litet sånt hoptryck där också.
Jag tycker att man någonstans också, det blir, i och med att MFF, jag kör med tränaren, eller hur man nu ska formulera det. Det är väl inte fel att formulera det.
Tränaren gör så här med Malmö FF.
Ja, precis. Men att det här någonstans måste sättas i lite perspektiv också, att Malmö FF faktiskt går och vinner ett gruppspel i Europa när liksom den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör, att de stora klubbarna kommer ändå längre ifrån. Alltså MFF har ju egentligen, medan de har gjort den här klättringen internationellt, så har det ju blåst motvind hela tiden. Det har inte blivit lättare för en svensk klubb att göra det under den här perioden. Så, och hela det här årtiondet, det är ju ändå december 2019, vad man har fått vara med om. Det är ju en fascinerande resa liksom. MFF har gått från bortglömd europeisk, vad ska man säga, de har ju aldrig varit en europeisk gigant, men ändå en svensk
klubb,
som
är känd ut i Europa. Erkänd klubb i Europa,
ja, kan man precis,
säga. Ja, men det finns ju annat än en Europacupfinalen 79 att prata om.
Ja, det. Precis. Massa 80-tals vinster också. På tal om det, rolig formulering i en krönika då, apropå att Malmö FF inte kan ha en tränare med 1980-tals. Det hade ju inte varit jättefruktansvärt att få en ny Roy Hodgson, tänkte jag. Så hemskt MFF var det nog inte på 1980-talet. Men hur som helst. Att liksom se tillbaka på vad vi faktiskt har fått vara med om och se här. Att det är ju, det är oerhört imponerande det som Malmö FF har gjort. Och de har ju tagit snedsteg och rekryterat fel och gjort dåliga matcher och missat FC-guld. Men i Europa, liksom, att närma sig Europa. MFF är ju på en nivå nu där man går till, inte bara till gruppspel utan till slutspel. Och det är häftigt. Det blir lätt att man aldrig stannar upp och liksom reflekterar över det där, eftersom det kommer hela tiden nya matcher. Det ska värvas nya spelare och tydligen i den här klubben nya tränare hela tiden. Så att, nej, det är häftigt och kan vara bra att reflektera lite över det. Ibland att det, liksom, det skrivs historia också.
Och det är just på något sätt också, tycker jag, att det är en utveckling. Alltså man tar MFF tar sig in i Europa League och misslyckas helt i det för 2011. Alltså naivt överkörda. Lär sig mycket i två Champions League-gruppspel. Utmanar då riktigt ordentligt i fjol genom att liksom, ja, man kände att nu var de plötsligt favoriter mot Sarpsborg i alla fall. Och de lyckas vända mot Schenk och de vinner borta Besiktas. Och var ju faktiskt, ska vi inte glömma, ganska nära att nå Champions League-playoff på sommaren. Där var en Marcus Rosenberg-nick som var nere på, nästan på mållinjen i slutet mot Klusch. Och sen det som händer i år, att vi nästan tar för givet att även om de är sidade och favoriter i kvalen, så på något sätt de bara städar av dem ett efter ett utan något som helst snack. Går in i ett gruppspel och plötsligt, ja, egentligen när man tittar tillbaka så har de ju, vad ska man säga, de har inte haft tur någonstans, utan de har ju faktiskt förtjänat varenda poäng.
Ja. Ja. Nej,
det... Eller visst är det så, men det är inte någon match man kan säga att...
Nej, sen kan man ju säga att bortamatchen mot Lugano var ju, nej, det var inte
det,
bra.
Nej, det var inte, men bra, men det var ju inte heller en total...
Det var ingen rån där nere.
Nej.
Och segern hemma mot Lugano ganska tydlig trots allt, även om det bara blev 2-1. Dynamo Kiev en andra... Det är klart att de kunde förlora den matchen, men en andra halvlek där man liksom ändå vänder och kommer tillbaka på det sättet. Det är ju inte så att vi ska säga att MFF försöker bli en del av Europa längre, utan man är faktiskt en del av Europa.
Ja, det har ju varit det har onekligen varit ett himmelsblått årtionde. Om man får säga att vi startar ju den här podden i augusti 2014. Precis vilken timing vi har, vilken känsla vi har där.
Vi visste vad som skulle komma.
Vi har inte startat den på ett bättre ställe.
Liksom. Som av en slump.
Ja, precis. Ja.
Om man tittar lite mer på matchen i Köpenhamn då, så MFF saknade ju den avstängde Fouad Bachirou, och sen var Jo Inge Berget skadad. Oskar Lewicki var heller inte tillräckligt fit för att kunna spela från start. Hur löste MFF de laguttagningsknutarna?
De löste det på det viset att de gjorde om formationen lite grann. Jag tyckte det kändes kul för Erdal Rakip att få starta en sån här match. Ändå en egen produkt som har slitit hårt utan att klaga trots motgång. Och det kan man ju verkligen säga om Bonke Innocent också, som får gå in och göra den här matchen från start. Och gör det bra också, tycker jag.
Ja, men det här är ju en sån match som passar honom.
Jag tyckte inte han var bra i första halvlek. Och jag tyckte att han levde farligt, han kunde blivit utvisad. Men därmed så...
Det får man ju på köpet.
Men därmed så tycker jag att han reser sig på ett fantastiskt sätt i andra halvlek. När liksom laget också lyfter sig lite grann. Så att det blir bättre än vad jag trodde. Och det är väl så att Oskar Lewicki hade väl inte orkat en hel match, kan man misstänka.
Nej.
Det var ju... ett slitet lag på slutet. Det får man ju säga.
Ja, ja, jag tror det, innan målet kom, så jag vet i direktrapporteringen, så började folk kolla med mig om att nej, det här ser tungt ut nu, det här är trötta ben.
Ja, men det kändes som att både Tröstason och Christiansen hade kramp, och det var, och sen så var det ändå Rakip som fick gå ut, så att det var liksom...
Men Rakip låg också nära trött. Det var nog framförallt det som skavde där, tror jag.
Ja. Men finns det någon, om man ser det här liksom på sikt, alltså, bortsett från att svensk fotboll går över till höst-vår, vilket inte lär hända, så, alltså, vad kan MFF göra något mer för att de här, om man utgår från ett scenario där de spelar vid samma tidpunkt nästa år, skulle man kunna göra något annorlunda för att hålla igång?
De behöver ju inte, de går ju vidare med nuvarande upplägg.
Ja, då får väl sponsra alla plastklubbar i Allsvenskan med en riktig gräsplan.
Ja.
Det är väl det som, en förändring med underlaget tror jag är en avgörande faktor. Även om det inte gör det lättare att vara igång i december. Men det är liksom, jag tror det skulle hjälpa hela säsongen. Sen var faktiskt Anders Christiansen inne på det igår att, efter matchen. Att han stod kvar och pratade med alla hur länge som helst. Han missade allt firande. Han var så glad.
Han var enligt egen utsago den gladaste dansken i Köpenhamn.
Nej, men han var inne på det här att faktiskt att Sverige måste tänka om och spela som Norge och Danmark. Spela längre in på hösten och då, tidigare på våren och i praktiken då vända säsongen.
För det är intressant förut att MFF och FCK hade lika många danskar i startelvan.
Ja, det
tre i varje.
Och Malmö bytte ju ändå in en fjärde hurställning.
Ja, precis. Ja, de hade fyra där. Men de bytte i sig några danskar också.
Ja,
FCK, så att de vann nog den siffromatchen till slut. Mm. Hur ser den närmaste tiden ut för Malmö FF? Vad händer nu?
Semester för alla utom Daniel Andersson.
Ja, det blir en svettig jul. Så lät det som på honom. Som.
Måste ha klart med en tränare, måste ha klart med en anfallare. Men truppmässigt överlag så är det ju, ser det ju bra ut. Backlinjen är ju satt till exempel. Men sen är det ju inte, det kan ju också komma bud på viktiga spelare här i vinter. Det är ju, det gäller ju liksom, det är ju mycket sånt. Det kan ju komma från ingenstans.
Är det någon du tänker på specifikt?
Bachirou till exempel, men han har vi ju pratat om i många fönster nu. Men känslan är kanske att han vill.
Det känns inte heller som han har gjort sin absolut bästa. Alltså.
Nej, men han är nu den som ligger närmast till hans för en flytt faktiskt.
Ihop med Tröjstadsson, som i och för sig har uttryckt en vilja att vara kvar. Eller i alla fall inget motstånd mot att vara
kvar. Men på andra hållet, jag skulle ju inte tro att Romain Gall finns kvar till våren här om det hittas alternativ.
Nej, precis. Men det...
Kanske inte Frans Brorsson heller vad det beträffar.
Sen så kommer det ju också en VM-turnering som till exempel för Tröjstadsons del tänker jag. Det är ju inte säkert att Island går dit, de ska ju spela playoff här i mars. Sånt påverkar ju också EM. Val. Ja, förlåt, EM ja. Såklart. Eller han är inte aktuell för handbolls-VM.
Jag har ursäkt för den oerhört sena reaktionen.
Sen jag sa det, visst är det VM. Lite trött från igår. Ja, det kan ju också påverka klubbar. Vågar man ta chansen och lämna och flytta ut det lite mer osäkert tillvaro om man sätter sin landslagsplats på spel. Det hände ju Christiansen till exempel när han lämnade MFF senaste gången. Att då hade han ju, VM i tankarna. Men så hamnade han ute i kylan och i skadeboxen i Belgien.
Ja, det är ju lite vanskligt. Det hände samma sak. Hände ju Jo Inge Berget också. Mm.
Exakt.
Så att man får ju välja sina strider, eller på sig, det var inte riktigt rätt. Oh.
Det man kan säga, det enda vi vet är att MFF kommer att åka till Marbella igen på träningsläger. Och väljer samma upplägg som i fjol. Alltså.
Ska de möta Lincoln Red Imps igen?
Nej, de vill ha tuffare motstånd och möta i Dynamo Kiev, därför vi förra vintern. Och sånt. Men, och ryskt motstånd i form av...
Var det Rostov?
Nej. Var spelar... AIK mittfältaren.
Det var Krasnodar.
Krasnodar var det. Så det var ju inget dåligt motstånd menar jag att de hade det den gången.
Med AIK mittfältaren menar vi Kristoffer Olsson.
Ja just, vi kanske ska säga det.
Och Viktor Claesson är också.
Ja, Viktor Claesson var med där också.
Ja. Det stämmer. Men Marcus Berg var inte där.
Han var inte där då.
Inte Granqvist heller.
Nej.
Han är. Ja, bra. Så har vi alla svenskkopplingarna på en gång.
Precis.
Men i övrigt så är det ju... Spännande att se vad som händer helt enkelt, så är det ju.
Det blir också viktigt att hitta, alltså, kanske lika viktigt som att hitta de här spelarna är också att hitta rätt kapten för MFF också. Vem ersätter Marcus Rosenberg? Vem tar det ansvaret liksom? Man kan ju titta i truppen och så här, Berang Safari då ligger ju nära till hands kanske. Men håller han för att spela så många matcher så att han kan vara lagkapten? Mm.
Men vad lägger du i kaptensansvaret då? För jag tänker att det finns ju ändå ganska många som man skulle kunna tänka sig som lagkapten för en match, så att säga.
Men jag tycker att en lagkapten, eftersom Marcus Rosenberg har tagit den rollen han har gjort, så måste ju på något sätt efterträdaren också göra det. Alltså vara en ambassadör utåt i alla möjliga sammanhang. Det är faktiskt ett...
Men är det nödvändigt då att man spelar 28 matcher i Allsvenskan?
Inte 28 kanske. 26. Nej, men man får ju spela mycket, man får ju vara man ska ju vara ledare på planen. Det går inte att komma ifrån, men samtidigt så är det också så, MFF kan ju inte bara utse någon, du är nya Marcus Rosenberg, det funkar ju inte heller liksom. Men man får nog dela upp Rosenberg lätt både på plan och vid sidan av planen. Kanske man får hitta två spelare som delar på det någonstans. Någon som står ut på planen som den stora ledaren och sen så någon kanske vid sidan då som är omklädningsrummet som visar vägen och även mot sponsorer och mot media och sådär.
Sen tror jag det är lätt att glömma det här när vi pratar om kapten och tränare. Det är en helt ny tränarstab. Det är i princip åtminstone tre personer som ska in bara på tränarteamet.
Vad det gäller Marcus Rosenberg, så han har försvunnit lite grann i den diskussionen. Så ja, han har ju nu spelat sin sista match. Och man får ju säga att det var ju väldigt lyckosamt att det blev som det blev i matchen mot Kiev. För matchen i Köpenhamn var inte den där han syntes mest.
Men jag tycker det var skönt. Han fick showa i Malmö och vara huvudpersonen och så fick han vara en del av laget som krigade i Köpenhamn. Jag tror han trivdes väldigt bra med det faktiskt.
Ja, men det är ju när man ser sådana matcher där man tänker att anfallsspelet ändå inte är så spetsigt. Där man tänker att MFF har möjlighet att utveckla det spelet utan Rosenberg också. Liksom. Men för att han är liksom inte så löpstark som han var för 5 år sedan till exempel. Alltså han är ju oerhört viktig. Det är svårt att ha den här diskussionen, känner jag. För att alltså han är så helgonförklarad också.
Ja, men, om man fortsätter på det spåret så måste det ändå finnas någonting här för MFF att ta med sig. Att man kan vinna sådana här matcher utan att Marcus Rosenberg som är tungan på vågen.
Mm. 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 Ja, men det som Marcus Rosenberg gör skillnad i en sån här match är ju att de andra vet att Marcus Rosenberg är på plan. Så att de liksom vill stå upp för sin kapten och liksom och hela den biten. Alltså det har vi också pratat om förut. Det är ju den biten han gör skillnad i den här matchen. Men rent spelmässigt så finns det ju anfallare MFF kan köpa som kan göra en bättre match mot efter Köpenhamn bort än vad Marcus Rosenberg kan göra. Missförstår mig på rätt sätt där.
Men jag tror när vi träffade Marcus på presskonferensen dagen före match, så var det väl första gången han såg ut och var 37 år verkligen.
Alltså det är absolut ingen ut. Gammal ålder, vill jag bara slå fast.
Han såg sliten ut. Det var inte samma spänst i blick och snack som det har varit innan. Alltså att det var nog en rätt kraftfull urladdning i samband med Kiev-matchen och allt som hände innan där.
Ska jag säga att vi planerar att återkomma här med vår traditionella spelarbetygsutvärdering någon gång, möjligen på denna sidan årsskiftet, inte på denna sidan jul.
Det blir tveksamt. Det kan det vara.
Annars så får det bli i januari.
Jag tror det blir på det nya året.
Då kanske vi har en ny tränare att prata om också.
Ja, kanske folk är överhuvudtaget inte intresserade av sammanfattning av förra året, tror jag.
Ja, vi kan ju ändå spinna det så att vi tittar framåt, tänker jag.
Ja. Den spinnen blir intressant. Vi ska lösa det.
Hur bra var han 2019 och vad kommer han att göra 2020?
Hur bra tror du han kommer bli 2020?
Vi sätter spekulationsbetyg på samtliga utom Marcus Rosenberg. Det blir svårt. Med det så tror jag att då stänger vi butiken för år. Är det så? Eller i alla fall fram till jul.
Ja, vi lovar ingenting. Vi får se.
Ska vi önska ett provisoriskt god jul?
God jul kan vi väl säga.
Det kan vi säga.
Ja, det kan man bjuda på ändå.
Ja, det gör vi. Skulle det råka bli 2 gånger så ber vi om ursäkt för det. Det här har varit avsnitt nummer 201 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Det glömde jag. Tack för oss och god jul. Hej hej!
Hej!
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.